är det utrymme där livet levs, erfarenheter görs och konst skapas.
Det sa författaren och kritikern Torbjörn Elensky. Producerade gjorde jag, Olof Åkerlund, på Sveriges Radio i Malmö 2025.
Och före nyheterna hinner vi med ytterligare en glimt från kulturvärlden. Och här handlar det om starka känslor.
Författaren och dramatikern Oscar Wilde står på toppen av sin karriär. Men lyckan kommer inte att vara länge. Han kommer att förlora allt. Folk kommer vända honom ryggen. Han kommer fängslas och möta en allt för tidig död. Fattig och i exil. Och allt för den stora kärlekens skull.
Sanslösa kärlekshistorier. Du hittar hela serien i Sveriges Radio Play.
Och det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 4.
Ekot. Franska ytterhögerns informella ledare Marine Le Pen får inte ställa upp i nästa presidentval. Det beslutade en domstol igår i samband med att hon och flera partikamrater i Nationell samling dömdes för bedrägeri. Och när hon kommenterade domen i fransk TV igår var hon mer stridslysten än någonsin.
Des millions de Français qui me font confiance et je viens leur dire ça fait.
Marine Le Pen, som siktat in sig på att bli Frankrikes nästa president, ger inte upp. Hon har kämpat i 30 år och är beredd att kämpa in i slutet, säger hon. I en intervju i fransk TV menar hon att rättssystemet är satt ur spel när man inte tillåts överklaga en dom i första instans. Hon syftar på den lag som gör det omöjligt för henne att under 5 år väljas till politiska uppdrag och som trädde i kraft på en gång. Hon hävdade också att rättegångens ordförande drivits av att inte vilja se henne bli vald till president. Marine Le Pens mål nu är att överklaga domen så snabbt det går för att trots allt ändå hinna ställa upp i presidentvalet 2027. Och hon verkar fullt övertygad om att hon kommer vinna den striden. Cecilia Blomberg, La Croix-Valmer.
Israel har utfört en attack mot vad de själva hävdar är Hezbollah-mål i Beiruts södra förorter under natten, enligt AFP. Det är den andra israeliska attacken mot Libanons huvudstad Beirut sedan överenskommelsen om vapenvila i november. Nu har fackförbund och industriarbetsgivarna enats om nya avtal som innebär löneökningar på totalt 6,4% under en 2-årsperiod. Det skriver parterna i ett pressmeddelande. Avtalet är vägledande för hela arbetsmarknaden. Ekot med Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
Vi återutsänder Ekots lördagsintervju direkt efter det här, Ekonomi Ekot Extra, som hittar i Sveriges Radio Play.
Det finns tydliga vinnare i pensionssystemet och så finns det förlorare.
Och det här kan man säga har skapat en sorts arvsynd.
Samtidigt behöver vi jobba allt längre upp i åldrarna.
Och de kommer ju höjas ytterligare igen.
Jag känner typ att det är väl det man pratar om hela tiden, att det håller på att bara öka i åldern.
Hur länge måste man räkna med att jobba? Och vad är det viktigaste att tänka på när det gäller den framtida pensionen? Lyssna på Ekonomiekot Extra.
EU-ministern Jessica Rosenkrantz sitter här i studion beredd att idag bli intervjuad i Ekots lördagsintervju. Det är fredag den 28 mars och klockan är strax 1:30 på eftermiddagen. Jag heter Katarina von Arndt. EU står inför stora förändringar. Försvaret har intagit den plats som klimatet hade under förra mandatperioden. Nu handlar det mesta om hur EUs medlemsländer ska rusta upp. Men också en del om hur EUs konkurrenskraft ska öka. Så hur bör EU prioritera? Och hur ska unionen möta inte bara ett USA som dragit sig tillbaka på försvarsområdet utan som också inför handelstullar? I vilken utsträckning klarar sig EU själv? Jessica Rosenkrantz, moderat EU-minister, välkommen till Ekots lördagsintervju.
Tack så mycket.
Ja, det mesta handlar ju om försvaret i EU just nu. Efter ett möte i Paris igår så kom beskedet att Frankrike och Storbritannien tillsammans med 30-tal länder och företrädare för EU och NATO fortsatt att samtala om en gemensam styrka som ska fungera som ett understöd till Ukraina. Och Sverige är ett av de länder som deltog i de här samtalen. Det ska inte vara någon fredsstyrka placerad vid fronten som ska övervaka en vapenvila, utan en styrka placerad på strategiska ställen i Ukraina, sades det. Vad är den här styrkans övergripande syfte, är det tänkt, om det nu inte ska vara en fredsstyrka?
Nej, men först vill jag säga att det sker ju väldigt många olika möten nu, där mötet i Paris var det senaste i raden, och alla de här mötena äger ju rum mot bakgrund av att vi har det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Vi har krig på vår kontinent, vi har en osäkerhet i den transatlantiska relationen. Jag tror att i mångt och mycket så kommer historien döma Europa efter hur väl vi nu står upp för Ukraina och vad som är rätt. Och de här mötena handlar ju just om det. Hur ska vi kunna stärka Ukrainas position inför en vapenvila och inför möjliga kommande fredsförhandlingar? Det handlar ju om att göra Ukrainas position så stark som det bara går. Mm. Och i det så är det flera diskussioner. Det ena är ju om en styrka på plats. Det är ju en diskussion som pågår fortfarande, vill jag understryka. Och där vi från svensk sida inte utesluter någonting. Men vi, liksom flera andra länder, lyfter ju samtidigt fram att vi måste få klarhet i vad exakt är förutsättningarna för en sån styrka.
Men det som sades igår då, det är ju att det inte ska vara en fredsstyrka. Vad är det tänkt att det ska vara för typ av styrka?
Nej, men det är ju inga konkreta beslut än, utan de diskussionerna pågår ju. Hur kan det se ut? Vilka länder skulle kunna delta? Och Sverige är ju väldigt aktivt i de diskussionerna och utesluter som sagt ingenting. Men det är ju viktigt att ska vi placera svenskar på plats, då behöver vi ju få klarhet i hur ser förutsättningarna ut? Hur ser ett amerikanskt deltagande ut? För mig är det uppenbart att Europa här har en viktig roll att spela, och det är också därför de här diskussionerna fortgår. Och det är ju den här regeringens viktigaste utrikespolitiska uppgift är ju att stödja Ukraina, och då utesluter vi ingenting i den delen.
Men vad är det då som krävs för att Sverige ska delta med soldater i den här styrkan?
Nej, men det är just det handlar om. Ska vi delta med människor på plats, så måste vi ju veta vad är mandatet för en sån styrka.
Men vad är villkoren? I vilket läge? Vad är det till exempel som krävs minsta möjlighet, så att säga, för att Sverige skulle kunna delta?
Det är ju en dialog vi har nu med berörda länder och partners, exakt hur de förutsättningarna skulle kunna vara. Det är klart att det också hänger samman med frågan om en amerikansk närvaro. Det här är ju i grund och botten någonting som det finns ett intresse både för Europa och USA att vara delaktiga i. Men det finns en rad olika liksom, aspekter på detta som vi behöver diskutera. Men Sverige är väldigt engagerat i de diskussionerna, och det är som sagt oerhört viktigt för oss att säkerställa att vi nu faktiskt får på plats en varaktig fred i Ukraina.
Men om man tänker på, Ulf Kristersson har ju tidigare sagt att det krävs ett amerikanskt stöd för att Sverige ska delta. Är det fortfarande ett krav?
Ja, det är ju en del. Jag skulle säga att det är rätt avgörande att det finns någon form av amerikansk närvaro. Men det är inte den enda faktorn. Det handlar också
någon
om att,
form av, vad innebär det?
Det får vi återkomma till. Det är ju de diskussionerna som fortgår nu. Vi är ju fortfarande i den delen i liksom ett något tidigare skede av hela den diskussionen. Men det sker ju som sagt många samtal just nu, nästan varje vecka är det nya möten, som ju ytterst handlar om den grundläggande frågan att Europa måste kliva fram, öka sitt stöd till Ukraina på alla sätt vi kan. Och där har ju också Sverige visat ledarskap.
Men om vi ska prata om bara den här styrkan just nu då. USA har ju sagt att man inte är beredd att ge några säkerhetsgarantier. Kommer Sverige inte vara med då om inte USA ger några garantier?
Som sagt, vi utesluter ingenting i detta skede, men det här är en dialog som vi för med våra nära allierade, med våra partnerländer. Det är viktigt att diskutera hur ett europeiskt engagemang kan se ut för att vi bibehåller en varaktig fred, och Sverige deltar i de diskussionerna. Men vi behöver få bättre klarhet i förutsättningarna helt
enkelt. Det låter på dig nu nästan som att det är, Sverige skulle kunna tänka sig vara med ändå också, även om USA inte är med till exempel.
Vi utesluter ingenting i det här skedet, men som sagt, vi säger att vi behöver större klarhet i förutsättningarna, och ett amerikanskt deltagande är ju viktigt. Det är ju någonting som vi upprepar också i flera sammanhang här, att det finns ett gemensamt intresse från europeisk och amerikansk sida att säkra fred i Europa.
Men det är inget absolut villkor för att Sverige skulle delta?
Jag tänker inte sätta upp några absoluta villkor i detta skede, utan det är en dialog som vi för med våra partnerländer.
Mm. Tanken har man ju sagt nu att den här styrkan ska verka avskräckande. Alltså inte att de ska stå liksom vid gränsen och vara fredsbevarande, utan att det ska få Ryssland att inte attackera Ukraina, eftersom de skulle kunna attackera då soldater från ett NATO-land istället. Betyder det då, den diskussionen som man har fört, och betyder det då att man skulle anta att artikel 5 skulle aktiveras om en soldat skulle bli angripen? Är det så man har resonerat?
Alltså återigen, det blir ju ganska spekulativt eftersom det inte finns ett exakt beslut än. Och det var ju också väldigt tydligt från rapporterna igår i Paris att det här är diskussioner som pågår. Men det är ju många länder som just framhåller att vi behöver få bättre klarhet i de exakta förutsättningarna. Men själva grunden för mötet återigen handlar ju om att verkligen stärka Ukrainas position inför förhandlingar. Att vi ser till att framtida förhandlingar om fred blir varaktiga. Att Ukraina kan gå in i sådana förhandlingar utifrån en styrkeposition. Här vill jag framhålla hur viktigt det är att Sverige verkligen visar vägen. Vi har alltså bistått Ukraina med över 70 miljarder kronor sedan den fullskaliga invasionen. Stödjer Ukraina militärt, civilt, humanitärt och på många sätt. Liksom de upprustningar som vi gör själva nu här hemma. Allt detta är ju viktigt för att förmå hela Europa att ta ett större ansvar. Och sen är ju frågan om trupp på plats är ju en del i hela den här diskussionen.
Vi går vidare. EU-barometern frågade i början av det här året medborgarna i EU vilken fråga de tycker att EU-parlamentet ska prioritera högst. Vet du vad svenskarna svarade?
Nej, jag är lite osäker.
Det var så att 54% av svenskarna svarade att EU i första hand bör prioritera åtgärder mot klimatförändringarna. Försvar, säkerhet, det kom först på femte plats. Ser du någon risk att för mycket idag handlar om försvaret i EU? Alltså att upprustningen tränger undan satsningar på den fråga som medborgarna ändå tycker är allra viktigast?
Jag ser inget motsatsförhållande här. Vi måste kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Se att Europa står inför flera utmaningar. Det är helt uppenbart att vi måste rusta upp vårt eget försvar. Det har varit underinvesterat under lång tid. Det är en avgörande vikt att Europa verkligen nu kliver fram. Parallellt har vi en klimatutmaning som vi måste möta. Vi måste hålla i våra klimatmål. Vi måste hålla i grunden i det som är EUs klimatramverk med utsläppshandelssystem, att det blir dyrare att släppa ut. Och sen är det ju så att avgörande för allt detta, avgörande för att både kunna möta klimatutmaningen och behoven i försvarsinvesteringar, är ju att vi får den europeiska ekonomin att växa. Och det är ju ytterligare en del i allt detta, att vi nu ser att Europa har ett enormt problem med vår konkurrenskraft. Vi ser att 90% av all tillväxt förväntas ske utanför Europa. Många av innovationerna växer fram på Kinas östkust eller USAs västkust.
Vi kommer in på det där med konkurrenskraften senare, men er samarbetskollega Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson skrev ju nyligen i en debattartikel i Dagens Nyheter att det här säkerhetsläget som vi befinner oss i, det rimmar illa med en produktionshämmande klimatpolitik, som han kallar det. Han anser att vi måste riva upp delar av EUs klimatpolitik nu. Håller du med Åkesson på något sätt där?
Men jag kan ju konstatera att regeringen och alla fyra samarbetspartier, inklusive Sverigedemokraterna, står ju bakom våra klimatmål. Liksom alla åtta partier.
Fast
i
inte
Sveriges
om man säger
riksdag.
Att han tycker att man måste riva upp klimatpolitiken.
Jo, men vi har ju en överenskommelse både i Tidöavtalet och i alla de positioner som regeringen förankrar att vi står bakom gemensamt våra klimatmål.
Men hur ser du då på att han skriver en debattartikel där han säger att han vill riva upp klimatmålen i EU?
Nej, ja, det står ju ingenting om klimatmålen i Jimmie Åkessons artikel. Vad jag noterar är att det förs ett resonemang om att vi behöver öka Europas konkurrenskraft. Vi behöver se över regelkrångel, byråkrati.
Men han ställer emot klimatmålen.
Ja, men
eller klimatpolitiken.
Jag tycker att det är viktigt att vi har en diskussion, att vi både håller fast vid våra klimatmål men också pratar om hur vi behöver stärka europeisk konkurrenskraft. Och för mig är det inget motsatsförhållande. Jag är glasklar och regeringen är glasklar, men att våra klimatambitioner ligger fast, våra klimatmål ligger fast.
Så hela klimatpaketet som EU beslutade om under förra mandatperioden, det ska vara kvar, tycker du?
Ja, alltså våra klimatmål ligger fast.
Om man inte tittar på målen bara, utan man tittar på det paket av klimatåtgärder som man beslutade om, ska de vara kvar?
Ja, inte minst själva grunden i vårt klimatarbete som handlar om att det ska bli dyrare att släppa ut och utsläppshandeln. Oerhört viktiga delar i vårt klimatarbete som också delvis förhandlades fram under det svenska ordförandeskapet i EU. Så det ska bestå. Sen måste man kunna
hela klimat, alltså the Green Deal som man beslutade om under förra mandatperioden, det ska vara kvar.
Ja, men det man måste kunna föra en diskussion om tycker jag i det här läget. Det handlar ju mycket om regel- och rapporteringsbördan på våra företag. Där har ju frågor om till exempel hållbarhetsrapportering kommit fram. Där vi får signaler från många företag om att är för krångligt och komplicerat att bedriva företag i Europa, där till exempel frågor om hållbarhetsrapportering är en del. Mm. Men då är det ju inte för mig en fråga om att ändra på målen eller på ambitionerna, utan snarare bara på de rapporteringskraven som omger detta.
Så man skulle kunna tänka sig att ändra lite på de krav man har på företagen för att när det gäller klimatpolitiken?
Ja, när det gäller rapporteringsbördan inte minst, så är det absolut någonting som jag tror att man behöver se över. Och det är ju grund och botten inte mer pappersarbete som räddar klimatet. Däremot klimatmålen, grunden i vårt ramverk, det måste bestå. Jag är helt övertygad om att konkurrenskraft och klimat, det är två sidor på samma mynt. Alltså klimatomställningen ger också möjlighet för våra företag att gå i framkant och driva innovationer och öka tillväxt. Men på samma sätt måste vi ha goda villkor för att då kunna bedriva företag i Europa.
Men enligt en rapport då från EUs miljöbyrå nyligen så är ju majoriteten av klimatmålen för 2030, de är på väg att missas. Bara 8 av 20 EU-mål som de har granskat bedöms ha en chans att nås i tid. Hur ser du på det, att det är där EU befinner sig nu?
Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi arbetar för att nå våra klimatmål.
Behöver vi öka takten i det här läget?
Alltså från svensk sida är vi ju fast beslutna att nå vår del av då EUs nationella mål.
Men måste EU göra mer gemensamt för att öka takten i klimatambitionerna?
Jag tror att det är oerhört viktigt nu att vi håller fast vid vårt klimatarbete.
För några men år sedan, inte göra mer?
Ja, men för några år sedan pratade alla klimat, nu pratar alla konkurrenskraft. Och för Sveriges regerings sida så är det väldigt viktigt att vi gör båda och samtidigt. Och det är klart att vi behöver öka takten för att minska våra utsläpp. Nu ser vi att det ser lite olika ut i olika länder. Från svensk sida är vi fast beslutna om att nå vårt mål och gör ju också prognosen att vi gör det nu med den nya och höjda reduktionsplikten. Så här handlar det också om att visa ledarskap.
När det gäller de svenska målen så har ju Klimatpolitiska rådet alldeles nyligen sagt att man ser väldigt att det är väldigt svårt för Sverige att nå sina mål. Så där är det ju också väldigt osäkert om vi skulle nå målen. När det gäller till exempel skogen så är vi långt ifrån att nå målen.
När det gäller
våra åtaganden.
Just det. När det gäller vårt nationella mål som då härstammar från EU, så gör vi bedömningen att vi når det genom den höjda och nya reduktionsplikten. Skogen är ju en alldeles särskild utmaning eftersom vi ser att faktorer som torka, bränder, skadedjur som granbarkborren har förändrat förutsättningarna i någon mån för skogen att leva upp till de exakta åtaganden vi har. Där för vi en dialog med kommissionen också.
Precis, men vi har ju, det är ju så i alla fall att vi har ju inte, det är inte så att Sverige kommer att klara sina åtaganden, utan det är ju inte klart helt enkelt. Det ser oroväckande ut enligt Klimatpolitiska rådet. Det är långt ifrån, vi är långt ifrån att klara de där målen, oavsett vad det är för skäl till att vi inte klarar dem.
Vi gör bedömningen att vi når vårt nationella ESR-mål som det heter, och sen så är då målet för skogen är komplicerat, och därför är vi med, tillsammans med Finland, en aktiv dialog med kommissionen.
Mm. Men det finns ju då flera exempel i EU på att klimatet ändå får stryka på foten en hel del nu. Till exempel så har man ju skjutit på förhandlingarna om målen till 2040. Det skulle ju ha skett det första kvartalet i år, men fortfarande så har man inget datum satt för det. Hur allvarligt är det att man har skjutit på det?
Det viktiga är ju att vi sätter ett mål för 2040 och att det är att det blir ett bra mål. Där stödjer ju regeringen det förslaget som har lagts från kommissionen om en 90-procentig minskning. Så det tycker jag är viktigt, och vi bedömer ju också att sätter vi den typen av mål, då får vi också en rimlig och trovärdig bana för att nå våra egna mål 2045 i Sverige och 2050 i Europa. Så att det är viktigt att få ett sånt mål på plats, men ja, jag välkomnar också att de diskussionerna kommer hållas under året. Och där vet vi att det finns olika ingångar från olika länder. Sverige kommer att trycka på för att vi just sätter det här målet som kommissionen har presenterat. Därför att jag tror att det är viktigt att vi håller i vårt klimatarbete och att vi inte, som vi var inne på tidigare, ser klimat och konkurrenskraft som motsatser, utan snarare som två sidor på samma mynt.
Men du är inte orolig för att man inte har gjort det här ännu, som man sa efter första kvartalet?
Nej, jag förväntar mig att vi kommer ha den diskussionen och att att Sverige där kommer att driva på för att vi just sätter de här målen, som jag sa. Och det välkomnar jag. Mm. Det blir viktigt att sätta ett sånt typ av mål på vägen mot klimatneutralitet. Mm.
I början av förra året så skrev ju flera 11 EU-länder, där bland Danmark och Finland, ett brev där de krävde just skarpa klimatmål för EU till 2040. Då. Och det där skrev ju inte Sverige under. Varför gjorde man inte det, trots att ni är för att man ska nå det här målet?
Nej, men vi har ju haft vår process för att göra en seriös analys kring vilket mål som vi tror är rimligt. Och efter att ha gjort den analysen också, så har vi ju landat i att vi tycker att det förslag som kommissionen har lagt om 90% är rimligt. Sen kommer vi behöva ha en diskussion med kommissionen och med de övriga länderna om en rad viktiga faktorer för att kunna sätta det här målet. Ett sånt är ju exempelvis att vi förväntar oss att alla länder ska nå klimatneutralitet, inte att vissa ska kompensera för andra. Vi vill se att man betraktar skogsbruket som en del av lösningen för att också kunna ersätta fossila material och använda den bioekonomi som finns. Så att vi har ju en rad viktiga liksom parametrar också att faktiskt slå fast, men under förutsättning att vi kan komma fram till de rimliga förutsättningarna, så stödjer vi det här målet.
Utöver då den militära upprustningen, så ställs ju också då, som du sa, EUs konkurrenskraft ibland emot just klimatpolitiken. Det har länge funnits en oro över att Europas ekonomier halkar efter USA och Kina. Gapet mellan USA och EUs BNP ökade från 17-30% mellan 2022 och 2023. Så har jag 2002 menar jag, och 2023. Polens premiärminister Donald Tusk sa ju i början av året, när landet tog över ordförandeskapet i EU, att EU behöver ha en kritisk syn på EUs klimatpolitik. Han anser att det skulle ge fruktansvärda konsekvenser för EUs konkurrenskraft, det här klimatpaketet. Tycker du att EUs klimatsatsningar på något vis har lett till försämrad konkurrenskraft? Du nämnde ju tidigare till exempel den här rapporteringen.
Jag tycker att vi ska hålla fast vid våra klimatmål, vid våra klimatambitioner, vid Fit for 55, som är då EUs stora klimatpaket som sagt delvis förhandlades fram under det svenska ordförandeskapet i EU. Det ska kosta att släppa ut, det ska bli dyrare att släppa ut, och det är flera andra delar i det här paketet som är väldigt viktiga. Sen måste vi också kunna föra en seriös diskussion om att vi har en för tung regel- och rapporteringsbörda i Europa, och det hänger ju också samman med den större frågan just om konkurrenskraft, att vi måste kunna se att vår ekonomi växer, att innovationer växer fram här, och jag är djupt bekymrad över att det är flera delar i Europa som idag inte fungerar, som inte ger våra företag rätt villkor. Där är minskad regelkrångel en del, men det handlar också om att få fram mer ren el. Det handlar om mer forskning och utveckling. Det handlar om att få fram mer kapital. Vi pratar mycket i Europa nu om att våra kapitalmarknader inte fungerar. Det finns massa pengar på bankkonton, men de kommer inte företagen till del genom produktiva investeringar. Så där måste vi se till att integrera våra kapitalmarknader. Så det finns mycket att göra, men klimatambitionerna ligger fast, men vi måste också kunna stärka Europas konkurrenskraft.
En del av EUs klimatpaket som beslutades under förra mandatperioden, det var ju att det ska bli förbjudet att sälja nya bensin- och dieselbilar från 2035. Och redan i år så skulle biltillverkarna ha minskat bilarnas koldioxidutsläpp med en viss procent för att undvika att få stora böter. Men nu i mars så tillkännagav kommissionen att man kommer låta biltillverkarna få längre tid på sig att uppfylla det här målet till 2025. Att man behöver göra det först 2027 då. Kommer regeringen, den svenska regeringen, säga ja eller nej till det, att man ska få skjuta upp det?
Alltså, vi är ju kritiska till detta, och det har vi också framfört. Vi tycker ju att vi ska stå fast vid målet om att fasa ut nya bilar med förbränningsmotor till 2035. Vi tycker också i grund och botten att vi ska ligga fast vid de regelverk som redan är satta. Vi vet också att företag som Volvo och andra som har ställt om i god tid, så att säga, och gjort sin läxa, skulle påverkas negativt av att man ruckar på den här typen av regelverk. Och det är ju också vår generella ingång att företag behöver långsiktighet, förutsägbarhet generellt, men inte minst när det gäller den här typen av lagstiftning. Så vi står ju fast vid att dagens regelverk är bra. Sen noterar jag ju också vad som diskuteras, och där kommer ju Sverige vara aktiv i den diskussionen med den här tydliga ingången.
Mm. Men om man då ser till hela EU, den tyska bilindustrin drar ju egentligen hela Europa då. Om den drabbas väldigt kraftigt, är det inte, bör man inte se över det här då och se till att de kommer i kapp?
Ja, men i grund och botten, som jag sa, så vill vi ju inte att man ska straffas som företag för att man har gjort rätt och ställt om i god tid. Sen har jag stor förståelse för att det är utmanande tider, inte minst för den tyska bilindustrin. Så därför förstår jag ju också varifrån de här kraven kommer. Och det är klart att vi just därför också måste diskutera olika typer av åtgärder för att hjälpa europeisk industri och hålla sig på benen och inte bara det, utan växa och utvecklas framåt. I just den här delen dock, kring bilarna, så är Sveriges position glasklar. Men vi kommer ju behöva diskutera detta med andra länder och se vad man kan hitta för väg framåt.
Mm. Vad är det då den svenska regeringen planerar att göra då för att stå upp för de här företagen som faktiskt har gjort rätt i EU?
Nej, men vi för ju de här diskussionerna hela tiden. Jag tar upp det med mina ministerkollegor. Det är andra kollegor till mig från svensk sida som tar upp motsvarande fråga med sina kollegor. Så att vi är ju väldigt aktiva i Bryssel och är tydliga från svensk sida med detta. Och i allt vi gör egentligen, skulle jag säga nu, så är också Sverige en väldigt tydlig röst för att, som sagt, nu när alla pratar konkurrenskraft, inte glömma bort klimatet. Och det gäller även frågan om bilarnas omställning.
Mm. Tidigare i år så föreslog ju din partigrupp EPP i EU att man skulle skjuta upp införandet av klimattullar med minst 2 år. De är tänkta att göra det så att det blir dyrare då att importera produkter med stora klimatavtryck från till exempel Kina. Och även din partikollega EU-parlamentarikern Thomas Tobé vill ju vänta med de här klimattullarna. Är det också regeringens hållning att man ska vänta med dem?
Jag tycker att det här då som heter CBAM, de här koldioxidtullarna som de kallas, det är i grund och botten bra, därför att det innebär en mer jämn spelplan för europeiska företag som möter tuffa klimatkrav när de då ska konkurrera med produkter från andra delar av världen. Så i grunden är detta någonting bra som vi välkomnar. Sen kan man ju alltid föra en diskussion om det finns delar även i detta som kan förenklas. Och det är ju också någonting som vi hör från företag och myndigheter, att CBAM också då, precis som vi pratade tidigare om kring hållbarhetsrapportering, uppfattas krångligt. Kanske kan man göra vissa justeringar men ändå bibehålla de grundläggande ambitionerna med det här systemet. Jag har till exempel fått till mig att gör man vissa korrigeringar som nu föreslås, så skulle fortsatt 99% av utsläppen omfattas. Så det är klart att man kan se hur man kan liksom minska på bördan för framförallt de små och medelstora företagen. Men låt mig ändå vara glasklar med att grunden för CBAM som ett verktyg, det är fortsatt viktigt och det värnar regeringen.
Mm. Men även här har ju en del svenska företag protesterat mot att man skulle skjuta på det eller förändra de här reglerna på något sätt. Och cementbranschens europeiska organisation har ju också reagerat negativt på det här förslaget om paus då. De menar ju att de här, det krävs ju så långsiktiga politiska beslut för när företagen tar sina beslut, så behöver man också veta vad som gäller, så att säga. Är det inte någon risk att man hela tiden håller på och ruckar och ändrar på de här reglerna? Det var ju ändå under förra mandatperioden bara som man införde det här.
Jo, men det finns ju ett egenvärde med långsiktighet och förutsägbarhet, precis som jag var inne på. Och därför, som jag betonar, så i grund och botten är CBAM bra och någonting som vi håller fast vid. Sen har ju politiken ett ansvar samtidigt att lyssna när vi hör stor oro, varningsklockor från företag och ibland även från myndigheter om att vissa regelverk är väldigt komplicerade, blir väldigt betungande. Då måste vi ju säkerställa, eller då måste vi se, kan vi göra vissa justeringar men ändå bibehålla grundambitionen att verkligen minska utsläppen? Så det är någonting vi tittar på nu. De här förslagen har ju ganska nyligen ändå kommit, som vi håller på att analysera nu i regeringskansliet.
Vad är det för någonting du tänker dig då som skulle bli lite enklare, som man skulle justera? Vad skulle man behöva ändra på?
Kring just kring CBAM. Nej, men där diskuteras ju mycket när och exakt vilka företag som ska omfattas. Och det är någonting man kan titta på om det går att göra vissa korrigeringar. Men som sagt, det är någonting vi fortfarande analyserar. Men grunden i CBAM står vi fortsatt bakom. Och det är en viktig del i att jämna ut spelplanen för våra europeiska företag.
Men tänker du då på de här regelförenklingarna generellt, eller tänker du på just klimattullarna då?
Klimattullarna är en del, och sen har vi även då där till hållbarhetsrapportering som vi vet är väldigt betungande.
Men när du pratar om de här, att man ska göra det lite enklare för mindre företag och så.
Ja, men då kan det handla om CBAM också.
Ja. Men det är alltså, så menar du, att regeringen vill inte skjuta på klimattullarna som din partikollega Thomas Tobé vill göra?
Vi analyserar de förslagen som har kommit kring CBAM och hur man skulle kunna förändra utformningen där. Men det är ingenting vi har tagit ställning till i dagsläget.
Men det skulle kunna bli så att ni också ställer er bakom att skjuta på tullarna?
Ja, vi är inte där än. Vi analyserar det just nu. Men som sagt, tycker att CBAM är ett bra verktyg. Det jämnar ut spelplanen mellan europeiska företag och deras konkurrenter utanför Europa. Men vi måste kunna lyssna på företag som skickar signaler till oss att det är väldigt betungande. Så den analysen gör vi just nu, om det finns anledning att modifiera på något sätt.
Det här är Ekots lördagsintervju idag med EU-minister Jessica Rosenkrantz. Och nu om handelstullar. För i veckan så beslutade ju Donald Trump att införa 25% tullar på alla personbilar som importeras till USA. På onsdag nästa vecka väntas Trump komma med ytterligare hårda handelshinder som förmodligen också kommer att riktas mot EU. Hur tycker du generellt att EU bör svara på de här tullarna från USA?
Nej, men jag ser med stor oro på de besked som den amerikanska administrationen ger. Det är ingen som tjänar på ett eskalerande handelskrig. I grund och botten har våra goda ekonomiska relationer mellan USA och Europa, de har tjänat oss väl. Tullar kommer bara bli dåligt för företag och för konsumenter på båda sidor om Atlanten. Vi vill i grund och botten inte bidra till ett handelskrig. Men om det nu är så att USA inför tullar så måste också Europa svara. Och då är det viktigt från svensk sida att de motåtgärderna blir så proportionerliga och välbalanserade som möjligt och att vi ser till att de inte skadar svenska och europeiska intressen. Men parallellt med det vill jag säga att det vi egentligen eftersöker är ju en förhandlingslösning med USA för att inte få ett handelskrig, utan snarare förmå våra amerikanska vänner att se värdet av det stora ekonomiska utbytet som vi har mellan oss.
Men hur ska det gå till då? Ska man först då möta tullarna med lika mycket och sen ska man förhandla samtidigt, eller hur tänker ni?
Ja, det har väl varit ganska tydligt från EU:s sida att man kommer att svara. Och sen så,
och det står den svenska regeringen bakom också?
Ja. Det är ju inte, det är en olycklig situation att vi ens har hamnat här. Men givet det läget vi nu befinner oss i så har ju vi också att skydda våra företag och våra konsumenter och våra intressen. Men parallellt med detta, jag menar, Sverige är ju den största frihandelsvännen som jag tror det går att finna i den här världen. Vi vill ju att vi ska ha goda handelsrelationer med USA. Så att hålla i en förhandlingslösning. Men parallellt vill jag också säga att vi behöver just därför öka vår offensiv vad gäller att sluta frihandelsavtal med andra länder i världen. För att parallellt skapa nya exportmarknader för våra företag. Så där trycker vi på kommissionen att verkligen ha förhandlingar med fler delar av världen. Jag såg till exempel att hela kommissionen var på besök i Indien ganska nyligen, vilket är ju fantastiskt välkommet om vi kan sluta avtal med andra stora länder för att diversifiera våra handelsflöden men också skapa nya marknader för våra företag.
Mm. Men du säger då att man ska förhandla då vid sidan av. Det har ju talats en del om att man faktiskt skulle då göra lite tvärtom, alltså att försöka trappa ner istället för att möta med lika höga tullar tillbaks. Att man till exempel skulle då ta bort de tullarna som EU har på amerikanska bilar. Att man skulle helt ta bort dem. Är det där några förhandlingar som pågår just nu också, samtidigt?
Nej, men det finns ju många diskussioner kring detta. Och det ska väl sägas att vi var ju betydligt mer förberedda den här gången än vad vi var inför den förra Trump-administrationen. Någonstans så visste hela EU här att det här skulle kunna hända. Så man har ju diskuterat de här frågorna ganska länge. Samtidigt så kan man ju inte veta förrän vi exakt ser vad USA gör. Exakt hur varje motsvar kommer att utformas får vi återkomma till. Det är ju kommissionen.
Men är det någonting som man pratar om? Att kanske till helt ta bort biltullarna?
Det pågår ju massa diskussioner just nu inom EU där vi också värnar EU-enigheten i det här, skulle jag vilja understryka. Det finns ju en viss farhåga också för att man ska börja behandla olika länder på olika sätt, ställa olika europeiska länder mot varandra, och det är ju inte en situation vi vill hamna i. Och på samma sätt så för vi ju då diskussioner inom EU-kretsen hur vi gemensamt vill att det här ska utformas.
Men jag tänker på hur Sverige då, som du säger, är ett frihandelsvänligt land. Är det någonting som ni driver, en sån sak att man kanske skulle ta bort biltullarna helt?
Jag tänker inte ta ställning till just det förslaget nu. Vi diskuterar intensivt med kommissionen och med de andra länderna. Just nu är vi väldigt fokuserade på att de motåtgärder som vidtas från EU-sida inte skadar svensk industri, där vi särskilt kollar på olika varor som till exempel behövs i svensk industriproduktion som viktiga insatsvaror, och att de ska undantas från den här typen av åtgärder. Så vårt fokus där ligger ju på skademinimering. Mm. Sen får vi ju gemensamt komma fram till exakt vilka motåtgärder som är de bästa.
Nästa vecka så väntas ju då flera handelshinder komma då. Vad är du mest orolig för när det gäller svenska företagen? Hur kommer vi att drabbas mest, eller vad är du mest rädd för?
Alltså jag är orolig över hela den situation vi har hamnat i. Bara det att vi sitter här, du och jag, och pratar om amerikanska tullar.
Men om man ser på någon särskild bransch eller någonting som du är extra rädd för att ska drabbas i Sverige?
Jag ska säga så här, USA är en enormt viktig marknad för Sverige generellt och för flera av våra industrier. Och framförallt så skapar ju det här också en stor osäkerhet för alla företag just nu kring investeringar, kring handel. Och det skadar ju också vår ekonomi som helhet. Så att det är ett stort problem.
Det säger Jessica Rosenkrantz, Sveriges EU-minister. Tack för att du var med i Ekots lördagsintervju idag.
Tack.
Och nu vänder jag mig till Si Holmgren, EU-reporter här på Ekot. Hej.
Hej.
Ja, vad har du att säga om vad Jessica Rosenkrantz just sa här?
Ja, men det finns ganska mycket att säga. Det första jag reagerade på var ju när vi pratade om Ukraina och försvaret. Och att hon säger att det finns inga absoluta villkor för att USA ska vara med. Hon vill inte utesluta någonting i det här läget. Och det understryker den här känslan av att på något sätt är allting i luften just nu när det gäller de frågorna. Och sen är det spännande hela den här klimatdiskussionen. Och hon säger ju det här att klimatet ändå är en konkurrensfördel för svenska företag. Att man ska använda allt det här som vi kan om grön omställning och så. Och samtidigt så vill man då underlätta för företagen att ha lite mindre av den här klimatrapporteringen. Och det verkar liksom inte finnas någon motsättning mellan de här två olika sätten att resonera. Utan båda sakerna kan användas på lite olika sätt. Mm. Det tänkte jag på.
Men är det så att klimatpolitiken dras tillbaka? Kan man säga det?
Ja, jag tycker nog kanske att man kan det. Inte hela vägen kanske, men att det händer saker på klimatområdet. Både EU-ministern och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger ju att de långsiktiga klimatmålen står fast och att de så ska göra. Men samtidigt så kan man ju göra en lång lista. Du var ju inne på massor av de frågorna här under intervjun. Där man ändå gör förändringar som kommer att påverka klimatet negativt. Och många miljöorganisationer har ju också varit ute och sagt det. Och varit ganska provocerade just över att man säger att man inte gör något i den riktningen. Och ändå så rullar man tillbaka. Och du har ju redan varit inne på det, men man ska göra det lättare för företagen att konkurrera då genom att de ska ha mindre saker som de måste redovisa. Man ser över bindande regler när det gäller energieffektivitet och förnyelsebar energi. 2040-målet pratade du om. Vi vet inte riktigt varför det inte kommer och varför det inte ens är tidsatt längre när det skulle komma. Man vill ge biltillverkare mer tid för att nå utsläppsmålen. Du var också inne på det här att EPP, den absolut största och mäktigaste partigruppen inom EU, vill gå längre än de förslag som redan är framme. De har ju gått ut och sagt till exempel att man vill ge företagen en paus på ett par år innan till exempel de här klimattullarna då ska behöva gälla, och att man ska pausa hela klimatarbetet faktiskt under en period då för att ge företagen en chans att öka i konkurrenskraft.
När det gäller USAs handelstullar då, hur överens är man i EU att man ska hur man ska möta de här tullarna?
Ja, men jag tror att man är väldigt överens om att man ska svara och också att man ska göra det på ett sätt som man kallar för proportionerligt. Alltså att man ska inte ta i för hårt, men det ska ändå kännas. Och det är så man har tänkt tidigare och under den förra administrationen också. Det finns ganska lite prat om att man skulle välja att inte möta, att inte svara. Att tänka att ja, men vi struntar i att lägga på tullar och vänder oss åt något annat håll. Handlar med andra och visar för USA att det är möjligt. Men det finns enskilda debattörer och organisationer som tycker det.
Tack, Si Holmgren, EU-reporter här på Ekot. Och tack för att ni har lyssnat idag. Nästa vecka kommer generaldirektören för Försvarets materielverk hit, Göran Mårtensson. Producent idag var Maja Lagerkrans och tekniker Mikael Sarabi. Och jag heter Katarina von Arnt. Vi hörs igen om en vecka.
And we will fight for the country our citizens believe in.
Presidentordrar, Doge, Ukraina, NATO. USA är ett land i förändring och det går fort.
They don't pay. I'm not going to defend them. No, I'm not going to defend them. I got into a lot of heat.
Vad är det som händer i USA under Donald Trumps andra presidentskap?
Lyssna på USA-podden för de senaste analyserna om amerikansk politik.
Du hör oss onsdagar och fredagar i appen Sveriges Radio Play.
Så en uppmaning från min kollega Eva Toivonen.
Följ med ut i trädgården med Pernilla och John. Och det här ser de fram emot att ta tag i under året.
Nya växter. Vi har ju lite nya tomatsorter på gång. Mm. Man har odlat rätt länge nu, rätt många år. Så man vill gärna ha lite nya växter, nya perenner, kanske nya klätterväxter. Hemma har jag en stor klockränka-satsning. Jag har typ 10 klockränka-plantor på gång som ska ha lite insynsskydd. Och klockränka vet man aldrig om man ska få blomma eller inte. Ibland ger de bara mycket blad och ibland ger de massvis med blommor. Så det är lite, det är en chansning alltid med klockränka.
Pernilla?
Vad jag ser mest fram emot? För mig känns det som jag säger samma svar som jag sa förra året och säkert året dessförinnan. Men i år ska jag få ordning på min egen trädgård. Så! ett evigt litet dilemma. Det är att jag vill så mycket men aldrig riktigt når hela vägen fram.
Trädgården med Pernilla och John hör du måndag förmiddagar och tar du med mobilen ut i täppan. Använd appen Sveriges Radio Play, klicka på kanaler, välj P1 och tiden som gäller för nya avsnitt är 10:55 måndag förmiddag. Står du och gräver just 10:55 på måndagen, ja då kan du ju lyssna vid ett annat tillfälle när du vill i appen Sveriges Radio Play. Trädgården med Pernilla och John.
Och då blir det dags för podden Dagens Eko.
Mårten, vad hade Hilma af Klint tyckt om den strid som nu pågår kring hur hennes verk ska visas och användas?
Jag är ju inget medium tyvärr, så jag kan inte fråga henne direkt. Men jag gissar att hon skulle ha ont i magen om hon tittar på från något moln.
Det här är Dagens Eko med Karl Kadhammar. Idag, den bittra striden om Hilma af Klints konstskatt.
I februari 2013 slår Moderna Museet i Stockholm upp portarna till en ny utställning där man visar vad som beskrivs som en okult målarinnas hemliga bilder som legat gömda på en vind.
Och de är otroligt radikala, de är abstrakta, de är stora i format, de är hemlighetsfulla, de är gåtfulla.
De flera meter höga abstrakta målningarna får ett enormt genomslag.
De här målningarna som ni kanske skymtar här bakom mig...
Hilma af Klint går snabbt från att beskrivas som 1900-talets största doldis till att bli ett internationellt fenomen.
Hilma af Klint nació en Estocolmo en 1862.
Es ist ein unglaublich optimistisch.
Snart ställs hon ut på flera håll i Europa och när målningarna visas på Guggenheim i New York slår museet publikrekord.
Det kan vara slut på utställningar med Hilma af Klints konst.
Men nu, drygt 10 år senare, har en infekterad strid uppstått kring konstskatten.
För var och en som vill titta på verken måste man göra en research ordentligt. Alltså
inom stiftelsen som förvaltar Hilma af Klints verk höjs nu röster för att de aldrig mer ska ställas ut.
Det här är inte en åsiktsfråga. Det har att göra med att följa lagen.
Yes, det är Mårten Antjén från Sveriges Radios kulturredaktion.
Ja, Mårten, jag ska erkänna att jag nog bara trodde att det här var liksom snygga tryck och posters som hänger på väggarna hemma hos olika hipsters runt om i Sverige. Men det finns ju uppenbarligen en mer komplicerad historia här. Om vi tar det från början, vem var Hilma af Klint?
Hilma af Klint föds 1862 på Karlbergs slott i Solna som är en kasern. Och anledningen att hon föds på en kasern är att hennes pappa är lärare vid Krigsakademin där. Hon visar tidigt konstnärliga anlag, börjar studera konst som 17-åring, kommer in på Konstakademin i Stockholm som 20-åring. Och det går väldigt bra. Hon försörjer sig som porträtt- och landskapsmålare. Men samma år som hon börjar studera konst, alltså som 17-åring, så deltar hon också i sina första spiritistiska seanser.
Spiritistiska seanser, vad är det?
Det är när man samlas ett litet sällskap och släcker ner belysningen, lägger händerna på bordet och samtalar med de döda i första hand. Sen så kan man också samtala med andra andeväsen.
Låter lite som exorcisten.
Ja, men jag tror att det är mysigare än så. Det här är någonting som ligger väldigt mycket i tiden. Världen förändras snabbt, det blir allt mer uppenbart hur mycket som faktiskt sker i det fördolda. Telegrafen till exempel.
Just det.
Kan man kommunicera då med andra människor på väldigt långa avstånd genom vad då? Mm. Varför skulle man inte också kunna kommunicera med de döda? Hilma medverkar då i seanser och går med i det som heter Edelweissförbundet, som är en sammanslutning som försöker förena den här spiritismen med den kristna läran. Hon studerar också andra esoteriska läror, inte minst teosofin, som innehåller en andlig evolutionsteori. Alltså en idé om att vi utvecklas andligt. Och i början av 1900-talet, närmare bestämt 1906, så har hon blivit så förtrolig med andarna att hon får uppdraget, som hon skriver i någon av sina anteckningsböcker, att delgiva mänskligheten bilder av det liv som existerar bakom allt. Och det här blir då de 193 målningarna till templet som kommer att sysselsätta henne i uppemot ett decennium.
Men om jag försöker se det här framför mig då, hon målar alltså de här målningarna utan egen vilja på något sätt. Jag ser framför mig nästan i någon slags trans då, eller?
Det kan man säga. Alltså det är ju inte glasklart, men hon menar definitivt att hon gör dem på uppdrag av och efter instruktioner från andliga rådgivare.
Och vad är det då som kommer ut på duken så att säga, om du beskriver liksom hur de här målningarna ser ut?
Ja, men de mest kända är väl kanske de 10 största, som de kallas. En serie målningar som är var och en över 3 meter hög och 2,5 meter bred ungefär. Och som domineras av runda, organiska, ibland blomlika former som ser ut att befinna sig i rörelse. Jag försökte hitta något ord som skulle beskriva dem och det enda jag kom på var jassiga.
Jassiga?
Ja. Mm. Det är något jassigt med dem. Och de är målade i väldigt liksom läckra pastellfärger. Nästan muntra trots den här liksom monumentala samtidigt känslan som man får av dem.
Och visar Hilma af Klint upp de här verken för allmänheten någonting?
En enda gång, så vitt man vet, i London 1928. Men inte på något museum eller någon konsthall, utan på en kongress för antroposofiska sällskapet.
Antroposofiska sällskapet, vad är det för någonting?
Ja, men antroposoferna är en utbrytargrupp ur teosoferna. De leds av en karismatisk ledarfigur som heter Rudolf Steiner, som blir väldigt viktig för Hilma af Klint. Och vad ska man säga om dem? Ja, men de tror på reinkarnation, precis som teosoferna. De tror på den medeltida läran om kroppsvätskorna, det vill säga att det finns 4 olika personlighetstyper. Man kan vara sangviniker, melankoliker, koleriker eller någonting annat, beroende på hur, alltså vilken balans av svart och gul galla bland annat man har i kroppen. Och sen så betonar antroposoferna också väldigt starkt kultur och konst. Vid den här tiden, i början av 1900-talet, så var det här någonting som var väldigt inne och hade hög status faktiskt.
Och den här konsten, var hamnar den sen om hon liksom aldrig riktigt visar upp den?
Hon testamenterar den till sin brorson Erik af Klint, som hon har ett nära förhållande till. Och han förvarar alla de här målningarna länge på sin vind. Mm-hmm. Det är nämligen så att Hilma uttrycker mot slutet av sitt liv att de här symboliska verken, eller abstrakta som de har kallats, inte ska visas för någon förrän åtminstone 20 år efter hennes död. Och eftersom hon dör då 1944 så betyder det någon gång i mitten av 60-talet. Och mycket riktigt, med en viss fördröjning då, så försöker Erik av Klint intressera både Nationalmuseum och Moderna Museet för hennes konst i början av 70-talet. Men får nej, alltså de är inte intresserade. Och det är då han grundar stiftelsen Hilma af Klints verk istället, för att så att säga långsiktigt ta hand om och förvalta hennes konstnärskap.
När kom genombrottet, skulle du säga?
Ja, men i mitten av 80-talet började röra på sig med utställningar och sådär. Men det stora genombrottet kom ju 2013.
Hon är en lite bortglömd abstrakt pionjär från början av 1900-talet som kanske får sin storhetstid nu.
Moderna Museet lanserar henne som abstrakt pionjär i en stor retrospektiv.
Jag bara älskar att vara i den här utställningen och ställas inför alla dessa snirkliga former och färgexplosioner utan att ha den blekaste aning om vad jag ser. Se, det var min recension.
Man kan förstå fascinationen för denna särpräglade person som trodde sig vara ett medium.
Och nu tar ju då hennes internationella berömmelse fart på allvar.
It goes beyond the visual.
What's astounding is her bravery. There was nothing being made like this in the whole world.
Guggenheim-museet i New York slår besöksrekord med Hilma af Klints måleri.
They were painted for the temple, nothing else.
Det skrivs romaner, det sätts upp teaterföreställningar och Lasse Hallström regisserar en film.
Hilma? I'm not showing them.
IKEA gör affischer och Asplund gör mattor.
Tillskyndarna av denna abstrakta pionjär är många.
Det är dags för Hilma nu. Framtiden är här.
Tiden tycks helt enkelt ha blivit mogen för Hilma af Klint.
Och vad skulle du säga, vad är det som gör att folk fastnar så mycket för de här målningarna och att de börjar hamna på de här hipsterväggarna runt om i Sverige?
Ja, men det är ju ett väldigt kraftfullt måleri bitvis. Det är stora format, men det är också dekorativt. Mm. Alltså de är lätta att tycka om och rätt lättsmälta för att vara modern konst, så länge man inte då på allvar försöker förstå vad det är de vill säga egentligen.
Okay.
Och sen för konsthistorikerna och konstvärlden så dyker de ju upp i rättan tid också. Det pågår nämligen nu en feministisk revidering av konsthistorien där bortglömda kvinnliga konstnärskap fiskas upp ur glömskan och tilldelas sin rättmätiga plats i konsthistorien. Och sen så finns det kanske en annan aspekt som har att göra med andligheten, som det kanske finns en större tolerans och nyfikenhet på nu än vad det gjorde på 70-talet.
Men Mårten, när är det då som det börjar uppstå konflikter kring hennes konstverk?
Ja, men konflikterna uppstår i den här stiftelsen som Hilmas brorson grundade för att förvalta hennes verk.
När vi växte upp så skulle vi värna om verken och, som det står i hennes anteckningsböcker, påtala opålitlighet.
Och i stadgarna så står det att ordföranden alltid ska vara huvudmannen i släkten av Klint eller en av honom utsedd person. Men också att majoriteten av ledamöterna ska vara antroposofer.
Mm-hmm.
Och 2019 då, samma år som den här succén på Guggenheim i New York, så tar en tredje aktör plats i styrelsen. Nämligen företrädare för Axel Jonsson-sfären. En av Sveriges största företagsgrupper med tiotusentals anställda och mångmiljardomsättning. Men de är också engagerade i forskning och kultur genom Axel och Margaret Axon Jonssons stiftelse, där bland annat bokförlaget Stolpe ingår. Och nu händer det mycket väldigt snabbt. Redan i mars 2019 så skriver Stolpe kontrakt med stiftelsen om en så kallad katalog resoné.
Mm-hmm.
Det är alltså ett bokverk i flera band där en konstnärs hela verk, i Hilma af Klints fall så är det ju rätt många då, presenteras ett och ett.
Den som verkligen vill förstå Hilma af Klints verk, om det nu går att förstå Hilma af Klints verk, jag är inte helt säker. Men om man ska försöka det, så behöver man faktiskt de här böckerna.
Det här är faktiskt bara början. Man anställer också en vd i stiftelsen som ska arbeta med de här nya projekten. Så nu har alltså Axel Jonsson-sfären både styrelsemajoritet och en anställd tjänsteman i stiftelsen.
Okej, så den här då, en av Sveriges största företagsgrupper, kommer in här och tar liksom kontroll över styrelsen, låter det nästan som. Kan man säga så?
Ja, det kan man nog säga. Och när ett avtal om en digital så kallad NFT-upplaga av målningarna till templet tecknas utan att ordföranden Ulrika av Klint då informeras om det här, enligt familjens utsago, så bryter ett juridiskt krig ut med stämningar fram och tillbaka mellan parterna.
Okej, just det, det är sådana här digitala konstverk som alltså man kan köpa och handla med.
Precis, som var väldigt populära ett tag. Sen så kommer de här företrädarna för Axel Jonsson-sfären på att de inte har rätt att sitta i styrelsen för den här stiftelsen för att de inte är antroposofer.
Mm-hmm.
Och det är ju antroposofer som ska utgöra majoriteten, så att de avgår och ersätts av antroposofer just.
Mm.
Men det här kriget mattas inte av för det. Konflikten fortsätter och man kan nog säga att den rent utav eskalerar ytterligare när den nya styrelsemajoriteten upprättar ett kontrakt med en gallerist i New York.
Och varför det? Varför vill man sälja?
Huruvida det finns ett behov idag eller inte kan man diskutera. Men det finns ett enormt behov av att kunna hantera den här typen av konst. Den behöver omsorg, den behöver lagerhållning, den behöver säkerhet, den behöver restaurering.
Det man ska veta är att den här stiftelsen är inte rik.
Okay.
Alltså den är rik så tillvida att den äger konstverk som förmodligen är värda många miljarder belopp på den öppna marknaden. Men det finns inga likvida medel. Så därför måste man få in pengar för att kunna ta hand om och förvalta verken.
Mm.
Det är vad de här antroposoferna säger är syftet då med att sälja av enskilda verk, vilket stadgarna också tillåter.
Okay.
Men enligt ordföranden Erik av Klint så är deras avsikt istället att berika sig själva och i längden tömma stiftelsen på tillgångar.
Mm-hmm.
Så där finns två diametralt motsatta versioner av sanningen.
Det är konflikt kring en av konstvärldens stora konstnärer.
Den infekterade schismen i stiftelsen Hilma af Klints verk blir under 2025 även en fråga för Stockholms tingsrätt.
Jag skulle vilja få en ny styrelse som faktiskt vill hålla stadgarna.
I februari lämnar styrelsens ordförande Erik af Klint in en begäran om entledigande där han kräver att hela styrelsen måste avgå. Utom han själv.
Det här är en oerhört begränsad krets av personer som överhuvudtaget kan komma i fråga för att få ås i de här verken. Alltså.
Erik af Klint pekar på en specifik paragraf i stiftelsens stadgar som han menar säger att konsten egentligen bara får visas för de som vill fördjupa sig i den andliga meningen i konsten.
Om det skulle bli så som ordförande uttrycker att den inte kan visas offentligt så skulle det vara en kulturell katastrof.
Men majoriteten i styrelsen vill något annat.
Varje land är anlitad som styrelsens talesperson.
Och att avgöra vilka som är andligt sökande eller inte, det är ju en omöjlighet naturligtvis.
Och Mårten, kan det alltså bli så nu att vi som kanske inte då är andliga sökare utan mest uppskattar den här konsten just som färgglad och lite lättillgänglig, inte kommer få uppleva den alls i framtiden?
Så kan det bli om Erik af Klint har framgång i rätten och sen ser till att få en ny styrelse som tolkar stadgarna på samma sätt som han. Det handlar ju då om paragraf 4 enligt vilken Hilma af Klints verk ska göras tillgängligt för den som söker andlig kunskap.
Mm-hmm.
Och där varje risk till missbruk också kan uteslutas. Och enligt juristen Henning Isos tolkning så betyder det här att styrelsen måste intervjua varje person som vill titta på tavlorna. Och ja, då kan det ju inte bli några utställningar.
Nej, men liksom, vad skulle kraven kunna tänkas vara för att passera en sån intervju?
Det är en väldigt bra fråga. För att det finns ju väldigt olika uppfattningar om vilken typ av andligt sökande Hilma af Klint var.
Mm.
Somliga menar att hon först och främst var kristen. Andra betonar då det här inflytandet från teosofin, vilket ju är en rörelse som var starkt inspirerad av österländsk andlighet, buddhism inte minst. Sen finns frågan, hur mycket antroposof var hon egentligen? På stiftelsens hemsida så kan man läsa en utredning som slår fast att det var antroposof hon var.
Okay.
Medan Erik af Klints farbror Johan, som är doktor i religionsvetenskap, säger att hon var inspirerad av Rudolf Steiner, men inte i någon särskild utsträckning av antroposofin.
Mm-hmm.
Så att det här kommer att bli en komplicerad uppgift för styrelsen.
Men Mårten, Vad tror du Hilma af Klint själv hade tyckt om allt det här som du har berättat om nu?
Men juridiskt spelar det egentligen ingen roll. Men på ett annat plan så är den frågan kanske den allra mest intressanta av alla. Enligt Erik af Klint så är hennes verk inte ens konst utan just andliga budskap. Mm-hmm. Och med tanke på att hon faktiskt aldrig försökte visa dem i något annat sammanhang än just andliga, så ligger ju någonting i det. Hon var inte ute efter att revolutionera konsten. Hon hade betydligt högre målsättningar än så. För henne var målningarna till templet heliga. I en av anteckningsböckerna så beskriver hon dem faktiskt rent utav som ett femte evangelium.
Men det för ju tankarna till de här hipsterserna som har de här målningarna på sina väggar. Har de här senaste 10 åren när världen blivit bekant med Hilma af Klint varit ett slags övergrepp på hennes liksom mission eller vilja, eller man ska säga, hur ska man se på det där?
Så kan man ju se på det. Men å andra sidan så är ju det här ett öde som i någon mån drabbar alla konstnärer som blir stora, och i synnerhet kanske om man blir stor efter sin egen död då. Det ligger på ett sätt och vis i konstens själva väsen. Den måste tolkas. Om det nu inte var konst utan ett femte evangelium då som Hilma af Klint skapade, så lämnade hon det ändå vidöppet, får man säga, för tolkningar. Saken är ju den att de här andliga meddelandena då enligt Hilma af Klint inte har sitt ursprung i Hilma af Klint själv utan i de andeväsen som var hennes uppdragsgivare. Så hon försökte själv tolka de här målningarna i hela sitt liv utan att någonsin lyckas fullt ut.
Tack, Mårten.
Tack.
Programledare var Carl Kadhammar. Gäst Mårten Antjén. Producerade gjorde Josefin Schneider.
Varje vardagsmorgon släpper vi ett nytt avsnitt av nyhetspodden Dagens Eko. Sammar, varför är ilskan så stor mot att Istanbuls borgmästare häktats?
Ja, dels för att han är väldigt populär bland en stor skara i Turkiet, och dels för att många tycker att Turkiet går mot en auktoritär och odemokratisk riktning.
Du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio Play. Sök bara på Dagens Eko.
Och närmast nyheter här i P1, klockan är 5.
I natt meddelade fack och arbetsgivare inom industrin att de kommit överens om ett nytt löneavtal som blir vägledande för resten av arbetsmarknaden. Avtalet är på 2 år och innebär löneökningar på totalt 6,4%. På arbetsgivarsidan skriver industriarbetsgivarna i ett pressmeddelande att avtalet ligger på en hög nivå kostnadsmässigt och att företagen är bekymrade men tar ansvar i en turbulent tid. Facket IF Metall å sin sida skriver att avtalet ger goda förutsättningar för reallöneökningar. För att få fler fängelseplatser överväger Tidöpartierna att hyra platser utomlands, men för att det ska bli verklighet behöver minst 3/4 av riksdagen rösta ja till det. Det innebär att även Socialdemokraterna måste rösta ja, och just nu tvekar partiet, säger Teresa Cavallo som är rättspolitisk talesperson.
Vi tror inte att det är en långsiktigt bra, hållbar strategi att outsourca svensk myndighetsutövning och svenska jobb till utlandet. Vi förväntar oss att om regeringen ändå ser ett skriande behov av det, att de bjuder in oss till samtal och förklarar exakt hur de har tänkt sig.
Sa Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho. Och mer politik, för sent igår kväll kom besked om ännu ett avhopp inom Liberalerna, det tredje under måndagen. Även kanslichefen Oskar Våglund Söderström slutar. Men enligt Liberalernas presstjänst var det bestämt sedan tidigare och hade inget att göra med beskeden tidigare igår att partisekreteraren Jakob Olofsgård och jämställdhetsminister Paulina Brandberg hoppar av. Ekots nyheter klockan 5 i studion, Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio.
Ja, då har vi dragit igång med en ny timme, och det här är alltså Sveriges Radio och P1. Och det är ju en dag, en tisdag, 1 april, då vi bland annat sänder Ring P1.
Ingenting är så bra för folkhälsan som ett museibesök.
Det är ju bara en liten procent som förstör för alla andra, tyvärr.
Ficklampor är svarta, väggar är svarta, allting är svart. Och vi är gamla, vi ser ju inte lika bra som förr, va?
Lycka, rotavdrag, klimatångest, svarta färger. Allt mellan himmel och jord går att prata om i Ring P1.
Engagera er, kör så det ryker.
020 22 10 10, Ring P1.
Så ska vi sända Vetenskapsradion med ett program av Stefan Nordberg.
Wow, här är väl det finaste exemplaret.
Den ser ut som en chokladbakelse, men är en svamp. Den är omtalad, men samtidigt ett hotat mysterium.
Den är lite av Sveriges panda.
Bombmurklan. I hela världen har den sin största population i Sverige, men den hotas troligen av det moderna skogsbruket och numera av granbarkborrens framfart.
Det var ett tydligt och klart samband att granbarkborren har ställt till det väldigt för bombmurklan.
Bombmurklan alltså, den kräsna vårsvampen som ställer höga krav på sin omgivning och som Artdatabanken nu vill få mer kunskap om med hjälp av allmänheten. Du lyssnar på Vetenskapsradion, jag heter Stefan Nordberg.
Här kommer vi in i bombmurklans skog. Här ser du, här i granarna, mäktigt stora.
Vi är i naturreservatet Örstigsnäs utanför Nyköping. Tillsammans med biologen och svampkonsulenten Hans Rydberg ska vi leta efter en mystisk och karismatisk svamp, bombmurklan. Den ser ut som en chokladbakelse med ett krispigt hölje och en krämig mitt. Och faktum är att den inspirerat till riktiga bakverk, men svampen själv är inte ätlig. Och inte ens om man ville skulle det gå, eftersom det är en av få svampar i Sverige som faktiskt är fridlyst. Vad är det som kännetecknar en bombmörkelskog?
En bombmörkelskog, ofta är den då på isälvsmaterial, alltså väldigt lätt dränerad mark. Och gärna i lite sluttningar där vattnet rör på sig lite grann. Och även på ganska flack mark så har man lite små sluttningar. Det kan vara gropar och sånt där. Och just där hittar man den. Sen ska den ju ha mycket gran. Gärna stora granar. Och den ska ha vuxit trädas granar under generationer, alltså under lång tid. Det är det optimala. Sen har den dykt upp i yngre skogar ibland också för att den sprider sig med sporer och kan etablera mycel även i yngre. Men de absolut flesta förekomsterna är i äldre, gärna betespräglad skog. Som har då lite inslag av örter. Mossrika, men med lite blåsipp och lite sånt där. Så att det har vissa näringskrav samtidigt.
Den är lite kräsen.
Ja, lite kräsen så.
Ja. Men det är ju en speciell tid på året för svamp. Man brukar ju tänka att svamp och höst hör samman. Men vi är ju faktiskt här i mars.
Ja. Ja, det är väl den fördelen som vinter- och vårsvamparna har. Att de har inte så mycket konkurrens av andra svampar. Problemet för dem det är ju att det är väldigt kallt att växa. Man har ju inte bara frosten utan det är ju en väldigt låg tillväxt. Sen behöver ju svamparna vatten och på vintern är det normalt fruset i marken. Så att de får utnyttja mildvädersperioderna för att växa till.
Då kanske de är de som har kommit upp lite besvikna nu, för nu är det inte mildväder direkt.
Nej, det är ju inte det, men som sagt, som bombmurklan här, de kan ju kärla till och sen kan de ju liksom tina upp och fortsätta växa. Men de måste ha vatten som sagt.
Ja, ska vi kolla om vi kan se några? Ja, vi går vidare in i den något kylslagna granskogen på jakt efter denna på många sätt spektakulära svamp.
Nu ska vi titta här lite.
Nu spanar vi.
Och då tittar man där borta så är det som ett...
Åh, där är den!
Ett svart öga i den chokladbruna bollen.
Wow!
Här är väl det finaste exemplaret. Sen finns det ett trasigt där. Och ett trasigt där. Och sen såg jag något där borta.
Där är en präktig. Ja. Fyra
exemplar jag sett här. Det kan finnas ytterligare om man tittar lite.
De är ju märkliga i sitt utseende ändå. spektakulära.
Ja, de är ju det. De bryter ju fram eller är precis nära marken då. Sen är den ju märklig på det sättet att själva innanmätet, där bildas ju sporerna. Ja. Men själva innanmätet är ju en sån här geléartad vätska som egentligen bara är en vattenreservoar. För att det tar så lång tid för sporerna att utvecklas den här årstiden. Och de behöver vatten kontinuerligt för att kunna växa och så småningom sprida sig. Och torkar de ut för tidigt så gör de inte det. Då använder de den här vätskan som är inne i själva kroppen.
Ja. Så det är ingen choklad som döljer sig där inne? Även om
nej,
det ser ut som det.
Jag har inte smakat, men troligen inte. Nej.
Och på tal om det, man får väl inte smaka heller om man vill, va? För den är väl fridlyst?
Den har i stort sett alla skydd som den kan ha. För det första, det är ju inget skydd, men den är ju globalt rödlistad som missgynnad. Och den är ju sårbar, alltså på svenska rödlistan. Dessutom är den då fridlyst, omfattas av den här artskyddsförordningen. Så att den har ju verkligen hög status. Den till och med varit på frimärke, tror jag.
Men varför är den missgynnad och fridlyst då?
Ja, dels beror ju på att den är i hela världen en väldigt sällsynt svamp. Den är ju knuten till massa norra halvklotet. Från Sydeuropa upp till i Sverige då, Lappland. Mm. Och finns ju några förekomster i Nordamerika. Men det är så att vi har ungefär 90% av totala världspopulationen i Sverige. Och det är ju ganska mycket.
Det är jättemycket. Då är det som att man har ett ansvar också som nation.
Ja, vi har ett stort ansvar att bevara arten. Och dessutom så är ju det ansvaret. Ja, nu finns den ju spridd över landet, men de absolut flesta förekomsterna är ju i Mälardalen.
Det finns så många olika svampar som man inte vet någonting om. Mm. Bombmurklan är ändå rätt omtalad. Håller du med om det?
Ja, det håller jag definitivt med om. Det är ju som det påstod att barn förr kastade såna här på varandra. Alltså, de lekte krig i skogen. Mm. Och det lär vara det som har gjort att de kallas för bombmurklor.
Ja, är det det?
Ja, så att det är ett gammalt namn. Och det är klart att man kan tycka att de kanske skulle sprida svampen på det sättet. Men det gör de ju inte. Varför då inte